Nu är vi live.
Garrett får jag klicka på då.
Alltså Garrett, jag menar det. Jag har klickat 20 gånger nu. Varför?
Hej allihopa. Hey. Nu är det omställningssnack. Och med oss idag har vi Lovisa Bergström. Som driver Instagram-kontot Rimlig Levnadsstandard. David heter jag och Lika Arkin här, som vanligt. Och Lovisa har skrivit en krönika åt oss som du hittar på omställning.net/artiklar. Där finns alla blogginlägg. Och hon, du instagrammade, gästinstagrammade åt oss i förra veckan var det väl?
Det kan det ha varit. Det var nog 3 veckor sedan. Gud, det flyter ihop.
Tiden är böjlig.
Det är ju det.
Jag tycker det är jättekul att du är med, Lovisa. Det är så himla, himla roligt. Det är så här när... alltså det här med att hitta folk som man fattar. Och liksom så här att man har... liksom, ja men så här, samma, man tittar från samma perspektiv på det som pågår i världen. Och... det är så kul att uppleva att hur till exempel sociala medier, omställningsnätverkets lilla Instagram-konto kan koppla ihop människor som har samma liknande analys. Mm. Och att man känner, shit, jag är inte ensam och känner mig så här knäpp i huvudet i en väldigt knäpp tid. Och jag tycker du har varit en av de där rösterna som jag bara, shit vad rimligt. Det är rimligt det hon säger. Och att det är så himla... ja, men väldigt skönt att hitta de här människorna som tänker och gör. Så jag är väldigt, väldigt glad för att, att du vill vara med. Och du vill gästinstagramma. Och att du vill skriva till vår blogg. För dina perspektiv är väldigt, både väldigt roliga, du har en så här härlig humor. Och sen också just att du har väldigt tänkt mycket och gör grejer. Har erfarenheter som du delar med dig av. Som är jättekul att ta del av.
Kul! Ja, men, som du säger, alltså, omställningskontot har ju verkligen blivit som en liten så här beacon som bara ping. Bing, bing, som de, vad ska man säga, likatänkande eller bara, man behöver inte ens vara likatänkande, kära någon, låt oss vara oliktänkande, men låt oss kunna prata med varandra. Och det känns som en sån plats på något sätt. Och ja, men det har varit lite mitt så här, men min intention för året på något sätt, att nu blir det mycket svängelska med mig, men det passar ju bra i det här forumet, tänker jag. Men så här, find the others har varit mitt liksom mantra. Nu är det bara början av februari, men jag tycker det har gått ganska bra hittills i alla fall. Att liksom hitta de andra som vill något, som du säger. Som att man inte behöver känna sig som den enda galningen ute i skogen. Utan att det finns fler liksom utspridda som ser världen på andra sätt än det som kanske man läser på tidningsomslagen i mataffären. Liksom.
Mm. Vad roligt att du beskriver Omställningsnätverkets Insta som en... som en puls. För det var precis den beskrivningen, liksom det målet som vi satte när vi träffades, när styrelsen träffades live i, vad var det, Växjö? Nej,
Gävle.
Gävle var vi. För 2 år sedan. Liksom, vi ska vara en puls för regenerativ lokala samhällen.
Du ser, ett fyrtorn i natten.
Ja.
Det var faktiskt vision statement och inte mål. För mål är sånt som man kan räkna.
Tack, Angie.
Det här är den här broderade bonaden som ni har på väggen och bara...
Precis. Ja, vi alla har det. Inte i det här rummet dock, men...
Gud, vad fint och starkt.
Mm.
Jag har varit så lycklig och taggad sen Torsten var med och pratade om bredbandsmolebyarna. För att när jag har funderat över vad som är en rimlig levnadsstandard så har jag väldigt länge antagit att vi kommer behöva vara typ utan all teknologi snart och att det bara är att komma över det. Men jag älskar internet så himla mycket. Alltså, jag älskar det. Det har varit en så viktig del av mitt liv. Jag har vuxit upp tillsammans med internet. Och att hitta andra människor på internet är också kanske en så här hopp-tech-grej som kan vara en del av omställningen också. Att man så här hittar liktänkande och startar dem. Alltså, det finns någonting med
internet som känns hett just nu. Jag känner att vi måste komma tillbaka till det sen kanske.
Ja, men verkligen. Ja, men jag har också varit inne på som du, jag läste en bok av Richard Heinberg, alltså Peak Oil nästan lite från USA, den Power. Och det är också mycket visionen att så här, ja, om man ska gå in på så här, men vad är en rimlig levnadsstandard? Nej, men kanske inte att leva som man gör som normal storstadsboende framgångsmänniska anno 2020-tal liksom. Men vi kanske inte behöver bli så här jägar, samlar eller liksom statarbönder heller, utan att vi kanske kommer kunna ha, han spekulerar att så här, ja, men vi kanske kommer kunna ha en nivå motsvarande 60-talet, men med uppskrivande ja, men bells and whistles från den här tiden, att vi kanske har lite så här internetgrejer, men att vi kanske inte kan ha acceptera cookies och tracking-grejer och liksom övervakning, alltså hela det här storskaliga, den grejen måste ju städas bort på något sätt, men vi kanske kan ha, jag vet inte hur gamla ni var, men när jag var ung i internets barndom, ska säga, så hade vi typ ICQ och MSN, alltså den nivån av teknik där man kan nå varandra, den nivån kanske vi ändå måste värna om och ha kvar, för det finns ju ett värde i det. Men måste vi se på kasinoreklam 10 gånger om dagen så fort vi vill lära oss något via ett videoklipp? Kanske inte.
Mm. Det, kapa späcket. Hur kan man kapa späcket vid internet? Oh.
Ja, men ja. Digital omställning, och det är min sambo inne väldigt mycket på. Jag är kanske mer så här potatis i jorden och han är mer hur kan vi bygga ett internet som kommer att funka efter vad det nu är vi står inför eller mitt i, beroende hur man ser på det. Så han håller just nu på att skriva sina egna databaser och liksom egna så här robusta, resilienta datorsystem som kan funka i en framtid där det kanske inte är Mark Zuckerberg som äger hela världen och den här plattformen som är ironiskt just nu syns på, kanske något motvilligt. Vad vet jag?
Mm. Men gud, ja. Vad intressant, vad bra att han gör det.
Vi fick upp jättemånga trådar på en gång. Och vi har inte ens liksom inlett med vem är Lovisa.
Nej, jag bara kör.
Ja, nej, men det är jättebra. Det är jättebra. Liksom rimlig levnadsstandard skulle vi prata om. Och det har vi kommit in på en gång. Men ska vi kanske kan komma tillbaka till några av de trådarna som kom upp. Ta en liten intro. Men vem är Lovisa?
Ja, vem är jag?
Ja, varför har du ett Instagram-konto som heter rimlig levnadsstandard?
Jag vet inte. Men vet ni vad? Kontot fyller faktiskt 2 år precis idag. Så jag kallar tillbaks.
Wow, grattis.
Nej, men kontot, om jag bara utgår från kontot och därigenom hela berättelsen, så startade jag det för 2 år sedan för att jag kände att så här, min sambo och mina dåvarande kollegor började liksom få så här skavsår i öronen för att jag liksom tjötade om hållbarhet på olika sätt hela tiden och kände väl att så här, okej, jag behöver någon mer att köta med. De börjar tröttna på mig. Liksom. Så jag behöver få ur mig de här grejerna. Jag behöver bara skriva av mig saksamma. Och från början var det väl mest så här, ja, men kompisar och kollegor som liksom tittade in. Och sen har det liksom, ja, men rullat på från dess. För att jag har mycket i mig som behöver ut. Och det har liksom blivit min lilla så här mentala slasktratt. Där jag bara lägger diverse lösa tankar om hållbarhet.
Mm.
Och när kontot startade så bodde vi mitt i centrala Norrköping i vanlig hyreslägenhet. Jag jobbade på en förskola där och sambon jobbade på Norrköpings kommun. Men vi var liksom på jakt efter, vi har länge liksom velat ut på landet och leva mer jordat, eller man ska säga, mer i downshift och skala ner, liksom få till en enklare tillvaro. Så under många års tid så har vi letat hus och försökt ta oss till det. Och sen maj 2020 så bor vi här i Ryda i Östergötland i ett rött bullerbyhus, typ apropå bredbandsbullerbyar som vi pratade om, så är det väl det här en liten bredbandsbullerby kan man säga. Vi jobbar ju på distans härifrån båda två och jag jobbar även deltid på en förskola och försöker väl lönearbeta så lite som det går egentligen för att få tid till att göra andra saker och till exempel utforska vad en rimlig levnadsstandard kan vara för någonting och hur man kan leva på andra sätt som inte är liksom den här gyllene buren som ekorrhjulet är. Så det är väl min vinkel på något sätt.
Jag frågar en sak. Jag tänker på det här att flytta ut med sin sambo ut på landet. Att hur, alltså relationerna, alltså med, alltså, och kompisar. För mig är ju liksom polare det viktigaste som finns.
Mm.
Och om jag vill, nu bor jag på ett sätt där jag inte har så mycket polare. Och jag tycker, jag bor äntligen lite mer ut på landet och har nära till skogen. Men jag har inte mina polare och då är jag inte så lycklig ändå. Hur tänker du kring det? Man har ju olika sociala behov. Jag är ett socialt djur. Så jag vill liksom bara vara med människor hela tiden. Man är ju olika. Men hur tänker du kring det?
Ja, men det är klart att man är olika. Vi är ju, något som har underlättat är väl att vi är ganska introverta. Båda två trivs väldigt bra i vårt eget sällskap. Även är också sociala. Alltså älskar också att vara med folk. Men känner väl att... lite så, man får ju alltid plikta med någonting, man kan inte få allt här i världen, så att det är väl det största vi har gjort avkall på, absolut, att det är ganska enskilt här och man har inte liksom kompisar runt sig på det sätt som man är van med, utan de flesta vi känner bor, jag menar, i Stockholmsområdet eller Mälardalen eller ner i Småland, så att vi har liksom inget kontaktnät här riktigt, sen har vi inte bott här så värst länge heller, så att det är väl också lite projekt att så här, försöka bygga upp något slags sammanhang här. Och sen är det så himla liksom säsongsbundet också. Alltså på sommaren är det väldigt lätt att bjuda hit folk. Alltså det ser ju ut som Astrid Lindgrens värld här typ. Så folk kommer ju hemskt gärna att hälsa på. Men nu, ja men, december, januari, februari och så vidare, så är det ju... då underlättar det att drivas i sitt eget sällskap. Så. Men det kommer att gå lite. Så att det har väl varit det svåraste liksom, vad ska man säga, invänjningskurvan med att bo så här. Att... det är stundvis väldigt, väldigt solo. Liksom. Men det är priset man får betala och definitivt värt det.
Och så att man inte väljer sina grannar. Att grannarna, alltså, det är det man har. Har ni jobbat någonting med att bygga relationer med grannarna?
Ja, men det har väl blivit lite. Och det är väl något jag lite mer aktivt har börjat ta tag i nu. Alltså lite genom att börja fundera i... de här, vad ska man säga, andra typerna av kapital, alltså socialt kapital och så vidare, att många delar i omställningen har vi fått på plats, så att säga, att vi har vårt hus, vi kan odla vår mat, vi har liksom vatten och allt det där, och nu får man ju börja ta itu med det sociala lite grann, och men, vi har ju inga grannar direkt i vår ålder så där, utan det är ju äldre par som har bott här sedan, men, urminnes tider ungefär, som är jättetrevliga, men att det blir ju inte det här, man är ju kanske mest van med att umgås med folk i sin egen generation liksom. Så ja, men vi försöker väl bygga upp grannsämjan på de sätt vi kan liksom. Försöker vara lite trevlig och snicksnacka lite grann och gå över med någon liten julklapp eller ja, men liksom, på något sätt försöka få till samarbete och samspel liksom, trivas tillsammans. Men det vore ju trevligt att ha lite mer så här by, få hit lite folk liksom. Så det är väl målet på sikt på något sätt, att hitta något slags. Och där har vi ingen klar plan, men vi bor ju i ett gigantiskt hus. Så på något sätt är ju planen att så här, hur kan vi liksom introverta som vi må vara på något sätt. Göra den här platsen tillgänglig för fler på något sätt. Kanske av nöd, kanske av lust. Vi får se liksom hur saker och ting utvecklar sig.
Ja, äter de potatis kanske?
Det kanske de gör. Det är ju såna här gamla lantbrukartrakter. Så mm. En av våra grannar har sagt att jag har förätit mig på potatis. Det var det enda man åt. Liksom.
Jaha. Ja, så kan det vara. Ja, vi har en granne som har förätit sig på svamp. Liksom, och liksom går absolut inte ut i skogen och letar svamp längre.
Det blir för mycket.
Ja, precis. Precis.
Ja, men apropå potatis, du har ju skrivit en artikel till, eller en krönika till Omställningsnätverkets blogg. Och jag vill bara liksom passa på och säga att vi jobbar ju just nu med att liksom börja bygga upp vår hemsida där vi ska ha omställare, en mångfald av röster, återkommande kronikörer som ska liksom, berätta, alltså bära berättelsen om omställning utifrån sitt perspektiv. Och du är en av de första som har liksom, skrivit en krönika. Alltså vi har ju haft det, alltså vi har haft bloggen länge, så att det är inte första gången någon skriver, men första gången i det här lilla kaotiska, anarkistiska sättet vi försöker liksom driva på en level up med att bära omställningsberättelserna. Och där har du skrivit en text som heter Kroppen min tränger på tät.
Akkurat.
Ja, så dejligt. Vill du säga lite om det? Det är också så här, för att vi har ju 2020 körde vi igång potatisuppropet. Vi hakade på Anders Persson från Söderhamn som startade det. Och folk hakade på som tusan runt om i landet. Och vi fortsätter. Och så lite den här texten som du skrev går ju in i det. Liksom. Kärlek
och ja.
Potatis. Varför tränger kroppen din potät?
Ja, den tränger potät för det. Nej, jag ska inte. Alltså, vi hade en sån här fas när jag började med det citatet just för att så här, när den kommer ju i serien Skam som var så himla poppis för typ 5-6 år sedan. Jag pluggade när den kom ut och alltså, det var en grej. Alla gick runt och pratade så här, låtsas norska med varandra och trodde vi kunde norska. Förlåt till hela nationen Norge för att det är ingen som kan norska. Men potatis... Som jag skriver lite om, jag har egentligen inte haft någon relation till potatis från början. Vi åt liksom inte så mycket potatis där jag växte upp, utan det var så här ris och pasta. Men på något sätt så är potatisen som någon så här ursprunglig grej. Man vet intuitivt typ att har man potatis så klarar man sig. Och det känns som en så given så här, nybörjargröda om man verkligen vill komma någon vart. Och texten är väl lite så här mina stapplande försök till att lära mig odla potatis och liksom misslyckanden. För det är väl lite min approach att så här, det är så lätt att bli avskräckt om man följer massa så här fina odlakonton och grejer och allt är fint och perfekt och alla lyckas med allt och ingen har någonsin sniglar i trädgården och allt går bara bra och det är härligt. Men jag försöker väl visa på att så här, nej men jag har ingen aning om vad jag håller på med och det gör inte, alltså de flesta har ingen aning om vad de håller på med. Ibland går det bra ändå. Våga prova, kör lite grann. För om det blir så höga trösklar för att ställa om så kanske, jag tänker att vi behöver sänka trösklarna snarare. Att kan man sätta en hink potatis på balkongen och bara se vad som händer så är väl det ett bra första steg och kanske en inkörsport till att våga testa något annat. Så ja, men texten följer väl lite så här min resa med potatisen från liksom misslyckad hink på en skuggig balkong där den inte fick någon regn till nu där vi har liksom rakt bakom mig utanför fönstret där så har vi liksom ett ganska rejält potatisland som vi grävde förra våren och som vi fortfarande äter av. Liksom. Så från misslyckad hink till något slags självförsörjning på några korta år och liksom resan där, däremellan. Liksom.
Mm, precis, alltså, det är intressant det där med potatis. Liksom. De är ganska tacksamma för de är ganska enkla. Bara man liksom vet lite grundförutsättning, liksom, ljus och vatten.
Underlättar.
Det underlättar. Liksom, och någonting för potatisen att växa i. Men det är någonting annat som vi har liksom pratat om i omställningsrörelsen. Liksom, vad är det som vi håller på med egentligen? Alltså om man tittar, liksom, ta tre steg bak. Liksom, vad är det som vi sysslar med? Och det som har... Liksom, vi pratar om att vi liksom... Alltså levande system. Vi är levande delar av levande system. Och vad är då liksom en karaktäristik av levande system? Något som heter emergens, liksom någonting som hoppar upp som en potatisplanta till exempel. Och det som vi sysslar med liksom det är ju odla små potatisar lite överallt. Att vi skapar förutsättningar för livgivande emergens.
Vi bejakar kaoset kanske man kan säga.
Ja, också. Precis. men... Vi ser liksom vilka förutsättningar finns, vilka förutsättningar behövs för att någonting som främjer livet kan uppstå. Och det är liksom det kaoset och det är öppenheten eller frågor. Du sa liksom när vi pratade lite kort innan liksom att du har inte svaret på vad en rimlig levnadsstandard är utan liksom resan fortsätter och frågorna hopar sig. Det sa du inte, men...
Ja, men i princip så var det var det jag menade i alla fall.
Ja,
och det kanske är lättare att börja i motsatsen. Så här, vad är inte en rimlig levnadsstandard? Mm. Och det är ju det på något sätt. Alltså, ska man få till en varaktig förändring så tänker jag att man måste, liksom, man måste ha en push och en pull på något sätt. Man måste bort från något men man måste också till någonting. Och det kanske är lättare att formulera. Men säg att du har ett jobb som du avskyr så kanske det är lättare att känna så här, gud, jag tycker inte om mitt jobb, jag måste härifrån. Jo, men vad ska du till? Och för att det ska bli att bara säga upp sig och säga nej jag skiter i så här, rage quittar och springer därifrån. Det blir sällan liksom långsiktigt bra men att man måste ha någonting som man vill till också. Mm. Och det är väl kanske det som vi håller på och formulerar på olika håll och försöker knyta ihop. Att vi vet ju vad vi inte vill ha, vi vet ju vad som inte är hållbart, vi vet vad planeten och vi själva inte mår bra av. Men det som kanske behövs, men det känns som att hela hållbarhetsrörelsen har varit väldigt mycket nej. Förstår ni? Att vi vill inte göra det här. Vi är emot det här. Fossila bränslen är dåligt och vi ska inte göra sig och så. Men att vi behöver ha ett ja. Mm. Vad vill vi göra? Vad är det vi vill?
Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Mm. Bejaka.
Vad längtar vi efter? Vad förför mig? Vad känner jag lust av? Vad är kul? Alltså det är så här, vad drivs jag av? Drivs jag av hat eller ilska och frustration? Och det kan man ju också göra för att man blir ju arg på att de ska gräva upp en gruva i Gallock och de ska liksom spränga upp massa berggrund.
De ska inte det, de vill.
Det kan man ju diskutera såklart. Men man, alltså att man blir ju också arg, men liksom att det är bara en del av hur man kan, alltså en del av drivkraften, en del av bränslet. Alltså sen är det ju liksom att någonting annat måste ju ta vid för att man inte ska bränna ut sig. För man blir ju bara nihilist om man liksom så här är i den här ilskan konstant och läser av allt som är fel i världen hela tiden för att det är så mycket som är det. Men vad finns det för någonting som jag kan längta efter? Vart finns det vackra, det estetiska? Det som jag vill att det ska vara istället. Hur manifesterar jag det? Hur bjuder jag in det? Hur blir jag en ambassadör för det? Jag tycker det är oerhört viktigt.
Men det är ju det.
Mot, utan vad pratar vi för?
Ja, men drivs vi av rädsla eller liksom negativa känslor eller drivs vi av kärlek? Liksom? För att jag tror många har väl kanske landat i omställning från något slags jag bryr mig om miljönhåll. Och då, alltså många har väl bränt ut sig nästan eller fullständigt för att man, liksom, man kämpar mot en vägg i princip. Och ja, men man försöker ändra ett system som inte låter sig ändras och förr eller senare kommer man väl till insikten att nej, men då skiter jag i det och så bygger vi ett annat system vid sidan om som kanske är lite roligare och lite bättre. Och med tiden så kanske folk hittar dit för att det är det enda sättet som system någonsin har förändrats på. Inte från insidan utan genom att någon bygger något annat och bättre som gör det gamla överflödigt. Och där kanske kärlek och fest och liksom glädje kan få råda. För ärligt talat, hur roligt är det att vara fast i, liksom, det finns säkert människor som älskar sitt jobb och som tycker om att vara fast i ekorrhjulet, men hela, alltså det är ju inte livsbejakande
det men vi håller på med. Beror inte det på? Det beror inte på liksom vad man har för syn på livet. Alltså att jag, de tycker det är absolut liksom att det är livsbejakande. Liksom, det är absolut meningen med livet att jobba lite mer, liksom att få den här chefspositionen, att få löneförhöjningen, att få åka på semestern,
att köpa ett spabad för 279 000.
Ja. Ja, men det är för liksom, för de som tycker det är meningen med livet, så tycker de det är meningen med livet liksom. Och att jag tycker det kan vara liksom problematiskt att göra sig lustig över liksom
de, ja, nej, som, rätt i.
Att liksom att, som om vi skulle liksom ha kommit lite längre på utvecklingsstadiet.
Nej, det har du såklart rätt i. Men för mig så känner jag bara att det är inte rätt grej. Jag ska inte tala för någon annan. När vi börjar göra det så blir det jobbigt.
Ja, men precis.
Är vi inte lite bättre ändå?
Exakt vad jag vill säga. Nej. Fast, men det kan väl diskuteras. Alltså, det är ju svårt att vara den som pekar ut kejsarens nya kläder och säger att han är naken. Att man blir lite galen förklarad när man säger att nej, men det är 999 som går åt fel håll och jag som har en bättre idé. Alltså, det är en knäppig position att vara i och ibland så typ måste man bara ta den smällen. Det var en av diskussionerna vi hade i min familj om coronapandemin och så vidare. Och jag var så här, ja, alltså förlåt att jag kommer här och jobbar en gång till. Men om någon ska protestera är det väl jag. Jag har väl gjort det hittills hela mitt liv. så jag kan lika gärna ta på mig dumstruten den här gången också och vara den jobbiga och störa personen. Jag har typ härdat mig socialt tillräckligt för att orka det. Så att, varför inte? Och så tar vi debatten typ. Och så här, det är ju också en, eller jag kan tycka att det är, jag känner igen det hos många andra omställare, att man är van vid att man bara har den här idiotpersonligheten att man alltid ska ta debatten. Det finns en det finns en Dave Chappelle-sketch när han pratar om att keeping it real, och så målar han upp olika situationer där det är så här, man vet att man kommer få sparken, men det är värt det att man bara får säga vad man faktiskt tycker. Och att så här, man vet hela tiden att ens eget sociala straff kommer bli så här 10 gånger värre än utdelningen för att backa upp för sig själv, men man måste ändå typ keep it real. Och att den personligheten kan ibland typ behövas om vi ska så här ruska om och faktiskt göra någonting annat. För att det finns ju också någonting i att maskinen business as usual tickar på, och en hel del människor gör det för att de gör det. Och så här, att ruska om och säga att så här, hallå, vi kan gå åt något annat håll. Du behöver inte gå åt mitt håll. Det är inte det vi vill. Gå åt ditt håll. Sluta svepas med i den här vågen utan att liksom känna efter själv. Det är väl ändå typ det vi gör.
Mm. Men, och jag säger också, men jag håller med. Alltså jag tänker att jag kan väl faktiskt få tycka att det är helt orimligt att du ska skaffa dig, alltså du har så mycket pengar att du kan köpa en spa, vad det nu var för
en kvart. Jag blev direkt supersugen.
Och att det finns en orimlighet i det, för det kräver en massa jävla resurser. Och de där resurserna, vart kommer de ifrån? Jo, men det är de här resurserna som blir känd till att samerna står och säger, inte här, ni får inte komma hit och göra en gruva, det här är våra marker. Och politikerna bara, ja, vad ska jag göra då? Och det kommer inte sluta i gallock, utan det är liksom en maskin som äter upp den naturliga världen och bajsar ut sen spapool, elbilar, laddstolpar.
Och supermycket skräp och slös som blinkar igenom.
Ja, men ja, alltså hot take, men det här med elbilar är ett sånt bra exempel. Så här, men jag har köpt en Tesla, kan jag få bragdmedaljen nu? Eller? Men det är så här, okej. Okay. Ja, var börjar vi? Nej, men det är så svårt. Jag kan förstå på nivå 1 liksom, så är det absolut, de släpper inte ut avgaser när de kör. Det är bra, gött för inandningsluften. Men om vi bara backar ut, man plockar inte Teslor på träd. De växer inte i skogen, utan det är liksom de här mineralerna måste utvinnas någonstans. Och det, försök utvinna dem med hjälp av solkraft. Liksom, varsågod, kör hårt.
Tänkande.
Det är långt du kommer. Men också ett perspektiv som jag tycker saknas i diskussionen är så här, jag vet inte vad en Tesla kostar, men de är inte gratis liksom. Vad måste du göra för att få ihop de pengarna? Hur mycket måste du liksom harva runt i systemet och göra vad för att få ihop de pengarna? Att du har det överskottet, att du kan köpa en, du ska inte bara kasta skit på Tesla, men valfri dyr bil. Eller valfri dyr grej som ska vara liksom klimatsmart, eller vad det nu må vara. Att det finns liksom en berättelse i vår kultur att liksom vi måste göra mer hela tiden. Jag måste köpa utsläppsrätter eller liksom solceller på taket eller en elbil, vilket inte behöver vara dåliga saker per se i sig liksom, men att ibland kanske det bästa är att inte göra något. Att dra tillbaks, att göra mindre. Ja, men det faller ju på sin egen... Var ska vi ladda allt? Var ska vi bygga dem av? Sen när batterierna ska bytas ut om 6-7 år. Hur ska det gå till? Vad ska vi göra med de gamla? Det är så många saker vi inte har löst än. Och då blir en del så här... Du propagerar för fossillobbyn. Nej, det är möjligt att ha en mer komplex bild än att man antingen är för eller emot någonting. Världen är liksom, det är inte ens en regnbåge, utan det är liksom så här färger vi inte ens har sett den, och spektrum och komplicerat. Men som du var inne på, David, och nu spårar jag bara ur, men att det här är komplexa system som har emergent behaviors. Vi kan inte kontrollera saker. Att vi börjar, nu ska alla köra elbil och då var det bra, och då behöver vi inte göra några andra liksom, vi behöver inte behärska oss, för att då har vi löst det. Kör i vind, tut tut. Det funkar inte så.
Nej.
Nej, verkligen inte.
Då fick vi in dagens rant också.
Ja! Ja. Super! Jag känner att jag måste gå och äta en banan i februari bara. Det kommer alldeles strax med den, eftersom att jag ammar ett barn. Så.
Nej, men precis. Alltså, ja, elbilar, det kan man liksom prata länge om. Det är ju väldigt bra det, Lovisa. Alltså, vi var inne på det igår, att jag är liksom i en messenger-tråd om frihet och tvång. Och det var liksom det som jag menade, var inte liksom att det är helt okej att folk håller på helt fritt. Men det måste vara ett fritt val in i omställningen, tänker jag. För då är det liksom ett riktigt val. Vissa kommer inte komma dit, och det kan liksom de eftersväntande kanske vi kan liksom lagstifta och tvinga mer eller mindre in. Men det kan också vara så att, liksom att vi når en tipping point där det inte krävs lagstiftning. Att folk liksom ser att det här är det enda rimliga.
Mm.
Och det kan vara liksom med frivillighet innan vi når vissa gränser. Men det kan också vara så att liksom hela det här elbilsprojektet, som David Jolstad skrev, liksom, vägen till helvetet är kantat med laddstolpar. Och liksom det, precis, alltså det går inte. Det faller på sin egen orimlighet. Liksom. Ja. Det faller på, liksom, på resursbegränsningar. Vi kan inte elektrifiera oss och fortsätta att hålla på. Liksom. Det handlar inte om var energi kommer ifrån. Och det är så många tekniska projekt som kallas liksom den gröna omställningen. Liksom, återigen tillbaka till Gallock. Liksom, där de säger att vi behöver alla de här mineralerna. Vi behöver mer järn. För den gröna omställningen. Och det är fullständigt nonsens. Det är helt, helt fel. Liksom
ja.
Det är en slags grön justering av det befintliga systemet. Så nej, att vi inte behöver ändra någonting.
Det är ett grönt avlatsbrev.
Ja.
Som dryper av litium.
Ja, alltså, det har ingenting med omställning att göra. Omställning nej. På riktigt, som Niklas Adamsson sa. Och det är någonting som vi behöver liksom reclaima. Och det är lite synd liksom att just omställning, det har redan liksom användningsområden. Men nu säger folk liksom att den gröna omställningen, liksom det betyder liksom teknikskifte. Liksom energiomställningen, det måste vi få till. Och det i allmänhet liksom kärnkraft eller någonting. Men när vi pratar om komplexa system som vi har, liksom, och just det mänskliga samhället är kanske det mest komplexa systemet. För alla vi är, liksom, jag är komplex och du är komplex. Och när vi ska interagera så liksom det blir i kvadrat.
Mm.
Exponentiell tillväxt av komplexiteten. Och då kan vi inte styra det och ha det. Nu har jag tappat tråden. Fan.
Ja, men, det är supersmart.
För att knyta tillbaks på lite, du nämnde Jonstad och att vägen till helvetet är kantad av laddstolpar. Han har ju också ett bra citat i någon av sina böcker som fastnade hos mig, just att så här, men, just det här, att man pratar om att vi ska ställa om fordonsflottan till elfordon. Mm. Varför kan vi inte ställa om vårt beteende till att inte behöva resa så förbaskat mycket hela tiden? Alltså det är som att man har inte förmågan att bara zooma ut och bara okej, vad är det för problem vi försöker lösa egentligen?
Mm. Men kan vi inte stanna med den frågan? Varför kan vi inte göra det? Varför kan vi inte göra det, och varför tror folk att de behöver bastubad eller bubbelpool för 279 000 kronor?
Men det är ju någon design flaw hos människan. Alltså vi kan bara inte nöja oss. Jag vet inte.
Vad tror du det?
Alltså, mänsklig natur.
Nej, men jag vet inte. Men jag är ganska intresserad av historia och liksom hur cykler och saker och ting verkar upprepa sig. Men att, alltså historien upprepar sig aldrig, men den rimmar. Liksom. Att det känns som att mycket av det vi upplever nu skulle, eller kan man känna igen i liksom gamla skrifter och gamla varningar om när det gick åt helvete förr, så att säga. Och det finns liksom något slags röd tråd där, att vi får hybris, vi gör mer och mer, vi gör komplexare och komplexare system, vi samlar större och större grejer, vi har ett större och större administrativt lager, och till sist så bara liksom smular allt sönder sig under sin egen tyngd, för att vi har byggt en maskin som ingen längre liksom förstår och inte längre liksom förmår upprätthålla. Och det har liksom hänt i varenda civilisationsbygge hittills. Och det känns som att vi är där nu, att så här, vi har byggt en maskin som vi inte längre, alltså det är ingen som styr den. Den har bara blivit så komplex att den lever sitt eget lilla liv.
Mm. Oj, det är exakt det Kalanka, när de åker med husvagnen och de är så här, vem är det som kör? Han bara, det är jag som kör. Det är exakt, men du är här.
Ja, men ja, vi sitter ju i den där Kalanka-husvagnen och bara rumlar ner för berget och bara, vem är det som kör? Och det är ju ingen som kör. Vi har bara liksom hamnat på berget och nu måste vi hantera färden.
Tror ni inte, förlåt, kan vi inte vara lite konspiratoriska? Tror ni inte att det är någon som kör?
Illuminati! Ödla Illuminati!
World Economic Forum!
Alltså, David nämnde ju inom gruppchatten Douglas Rushkoff. Och det är en av mina favoritgrejer i, alltså Extinction Rebellion satte ihop någon pamflett för ett par år sedan som heter This is not a drill, som är typ deras manifest ungefär, om ni kommer ihåg. Det är, de beskriver så här, ja men klimatnödläget, varför man måste utlysa climate emergency. Det är typ en kock från en massa demonstrationer som har skrivit en text om hur man så här förser alla med mat på en sån stor demonstration i flera dagar. Och så lite olika texter, bland annat Douglas Rushkoff har skrivit en text om, och det är verkligen en av mina favoriter, han får något uppdrag. Han är professor i typ medier, alltså inte media utan medier som internet och sånt. Ja. Och sån, alltså cyberpunk knas 90-talskille tror jag, originally, men liksom professor nu. Ja. Och att han blir erbjuden något gig, att han ska åka och prata om framtidens teknik, men han blir erbjuden så här helt absurt mycket pengar. Att han bara, det här låter som ett jättetråkigt gig, men jag kan inte tacka nej till den här helt absurda mängden pengar. Så han åker dit, tror att han ska hamna i någon föreläsningssal med elever, går genom massa så här kringelkrokiga korridorer med massa konstiga larm, och det är så här jätte, vart fan är jag på väg, blir liksom inskuffade i ett rum där det då enligt honom sitter typ världens 10 rikaste personer. Och så börjar de ställa först lite så här, hur, vad tror du om bitcoin? Haha, sådana frågor. Och sen efter ett tag är de så här, hur ska vi behålla kontrollen över våra resurser after the event? Och att han bara,
what event?
What event? Vad har du berättat? De bara, ska jag ha sån här halsband på mina vaktstyrkor så att jag kan kontrollera deras tankar? Eller är det inget att satsa på? Han bara, du kanske ska typ ha bra relationer med din personal så att de tycker om dig. Inte vet jag.
Tillit.
Bara, ja. hur behåller jag kontroll över min säkerhetsstyrkor? Min privata armé när mina pengar inte är värda någonting längre.
Yeah.
Liksom spendera pengarna nu.
Hur behåller jag kontrollen när det inte finns kontrollmedel längre? För att de här personerna är ju knappast fysiskt starkare än sina vaktstyrkor, så att säga. Vad har de för makt när grunden för makt bara har så här push?
Exakt. Det här bunker crazy tänkandet måste liksom samarbeta med resten av världens tänkande, för att så här, varför skulle det inte vara så här? Varför skulle inte världens 10 rikaste personer säga det?
Ja, är det något som de senaste åren har visat oss, så är det ju vad personer är beredda att göra för att behålla och förstärka sin makt. Och det är väl också en del i den här komplexa maskinen, att nu har man liksom sugit. Men det blir ju så här. Man har en bred medelklass som mår bra, och sen tar man lite resurser i massa olika steg, och sen helt plötsligt så har man sugit upp alla resurser till högst upp i pyramiden. Och det är väl inte jättekonspiratoriskt eftersom det är så vårt ekonomiska system fungerar. Det är som att spela ett parti monopol. Alla börjar på samma nivå och sen liksom tajtas resurserna ihop i liksom färre och färre fickor, och till sist är det två personer som slåss om herraväldet och resten är helt utslagna.
Ja, men precis. Alltså grejen det här liksom, att det är ju ingen konspiration att Jeff Bezos har blivit, alltså jag tror var 70 miljarder dollar som han har tjänat på pandemin, medan småföretag har ju konkat. 18,5, alltså apropå, nu kommer jag in på det, det som pågår i Kanada. 18,5% av småföretagen i Kanada har konkat eller står inför randen av konkurs. Runt 60% av befolkningen vet inte hur de ska få liksom ihop sin ekonomi. Och samtidigt som de har haft väldigt, väldigt hårda restriktioner och vaccintvång på VIV inom vissa yrkesgrupper, vet jag i alla fall. Eller också så här, om man vill resa ut eller in i landet måste man vaccinera sig och ha ett vaccinpass, vilket har, och nu det vi ser nu är liksom lastbilschaufförer, alltså arbetarklassen, så bara, nej, men vi har fått nog, vi har blivit vår frihet har blivit tagen ifrån oss, och vi, så kan vi ju såklart prata om så här, ja men friheten då i det här systemet som vi har haft, den har vi ju liksom redan, alltså omställningsrörelsen har ju ifrågasatt den ganska länge, för att den just bygger på ett system som är fullständigt ohållbart. Men ja, just det här att vi ser den största liksom transaktionen av rikedom från en stor grupp av människor till en mycket mindre grupp av människor. Och det är inte... Det gör någonting med världen som vi lever i. Med demokratin så som vi känner den. Alltså med kulturen, med relationer, med allting.
Alltså okay. Framförallt kulturen, ärligt talat. Apropå det här med vad är det som gör att vi fortsätter. Och är det en designflow som människan. För att jag tror ganska starkt att det har med alltså kulturen av härmapning att göra. Och att... I den här i pyramidbygget och i liksom koncentrationen av resurser uppåt så sprids ju också ett så här, varför ska folk typ se ut som Kim Kardashian? Alltså den grejen. Det är ju en fantasilöshet. Det är att man bara inte har fantasi att hitta på en annan estetik än att härma uppåt, eller?
Det är en så... Nu sitter jag här och citerar böcker, men jag läste den här Dmitri Orlovs kollapsens fem stadier. Munter läsning. Men när det börjar gå lite utför för samhällen så brukar man kunna märka, han pratar om kulturell kollaps och att det kan yttra sig. Jag tycker vi ser det just nu. Just när det här sociala kittet som håller oss samman på något sätt börjar liksom lösas upp. Att vi har inte det här viet på något sätt. Och då kan det bland annat yttra sig genom, han nämner tre olika grejer, och det är dels alltså aggressivitet, att folk blir väldigt liksom, och det är ju verkligen något vi har kunnat se senaste året, liksom att folk som normalt sett är resonliga har ju verkligen fått taggarna ut och de går typ inte att prata med för de är i affekt. Och det andra beteendet är något slags liksom inlärd hjälplöshet, att du helt avsäger dig din agens och bara lyssnar till vad den store ledaren säger, för att då blir det säkert bra om någon, pappastaten eller någon, tar hand om mig. Och det beteendet har vi ju verkligen också sett senaste året. Och det tredje beteendet är, han tar upp framförallt hos, det vanligaste hos kvinnor, men förekommer också hos män. Om man känner sig hotad i sin egen position, att man har en låg social status, så börjar man just se till alltså, alfahonerna. Och det kanske är typ Kardashians i vår kultur. Att man börjar liksom apa efter deras beteenden, och man börjar läsa typ Svensk Damtidning och se vad kungligheterna har för sig, för att på något sätt alltså, inspireras av vad alfahonerna gör. För att så här, om jag är misslyckad så måste vi i alla fall se till att den här alfahonan föder fram en frälsare, att de får resurserna. Alltså på något sätt så lägger man över sitt hopp till kungligheter eller kändisar. Och, men just så här, kändiskult, hjälplösheten, så här, hjälp mig pappa, och aggressiviteten, det har ju varit världen vi lever i, upplever i alla fall jag senaste, åtminstone året. Och vi behöver hitta tillbaks till den här berättelsen som så här kan tillåta oss att typ tycka olika men ändå tycka om varandra.
Verkligen. Som Archie sa häromdagen, varför alla vänstermänniskor blivit nazister?
Ja, men de är inte kloka i huvudet, förlåt. Jag har själv varit vänster jättelänge, men snälla kära vänner, ni har tappat det. Kom tillbaks, ni kan få en kram, det är lugnt. Vi löser det här. Snälla, skärp er.
Nej, men det är en trend och det tycker jag man kan prata om. Att som, precis som du säger, att de här känslorna av aggressivitet och av hjälplöshet och av att följa, liksom, det är någon slags konstig trend. Folk som brukar ifrågasätta mer har gjort det mindre, har jag känt.
Ja, och alltså det är begripligt. Jag förstår hur det blir så här, men det är ju inte mindre beklagligt för det. Alltså folk som brukade gå och resonera med, som brukade vara kritiskt tänkande, kloka personer och som är det, men som är fångade av rädsla och känslan av att alltså, ingenting makes sense och man får höra massa olika saker hela tiden, man vet inte vad som gäller, saker är läskiga, liksom, kometen kommer, isarna smälter, vi ska alla dö, pesten är här. Det är klart, man, alltså, det är psykologiskt påfrestande, men man kan ju hantera det bättre eller sämre liksom. Och att ge sig på sina medmänniskor är inte bättre, tror i alla fall inte jag.
Nej. Men gör inte alla så gott de kan?
Jo, kanske.
Men är, inte liksom är det inte liksom mer empati som behövs? Liksom, och ännu mer empati och ännu mer empati?
Ja, alltså jag tänker det. Och samtidigt liksom...
Det är inte fel. Du har inte fel. Det är liksom inte det. Det är bara det att det är något mer också.
Ja, alltså jag tänker empati är ju, det behöver vi verkligen ha. Det är ju en av det vackraste som finns i att vara människa, att man kan empatisera. Man kan liksom känna med, man kan liksom, jag lider. Jag kan liksom också, när jag lyssnar på Maxida Märak, när hon beskriver sin smärta över liksom vad som pågår i gallret, jag kan verkligen empatisera med den känslan. Och därifrån vill jag vara ett stöd för det arbetet, för att liksom stå vid sidan, bredvid och vara, ja, men solidaritet. Men jag tycker det här är intressant, det här med aggressivitet, för att det känns som att det pågår så oerhört mycket splittring, att det att hur empatiserar man när det är så svårt att mötas?
Alltså, att känna med. Alltså, eller liksom Maxida Märak och liksom den hela gruvgrejen. Absolut, precis. Liksom, då vill man åka upp dit liksom, och stå framför maskinerna om det skulle gå så långt. Men alltså folk som har, alltså Brexit till exempel, nu har inte jag superbra kontakt med min familj och vi har ingen Brexit-bråk. Men det är bara ett exempel på en sak som splittrar familjer. Samma i USA, vaccin, det är hela världen. Men... vad ska man göra liksom, när någon som inte vill, som man känner liksom, att man inte kan prata med den personen? Bara säga, ja men vi håller inte med varandra. Det är bara att konstatera att det är så. Och så fortsätter man liksom, och vara den för människan. Att skapa livgivande förutsättningar för livgivande emergens.
Och vi måste ju kunna separera på, jag tänker vi har blivit inpushade som kultur i att så här, dina åsikter är din identitet på något sätt. Så att vi måste kunna hitta tillbaka till att så här, amen, säga att David, det där du sa, jag håller inte med om det, men jag respekterar dig som människa. Men jag tycker så här, nu har det blivit som på något sätt att om en person har en viss åsikt, eller kanske snarare tillskrivs en viss åsikt i en viss fråga, så passar man liksom automatiskt på att klistra på en lapp på den personen och då är den orörbar på något sätt. Då får ingen associera sig med den personen för att den har blivit beskriven som foliehatt eller antivaxer eller högerextrem eller alt-right eller rasist eller sexist. Alltså man hittar någon transfob, men man hittar någon så här klisterlapp som man sätter på den personen och då är den kastlös, orörbar. Vad den än säger så är det galenskap och går inte att lyssna på. Och det där blir ju så himla skadligt. Alla har väl något vettigt att komma med. Vi är väl alla vettiga personer som har åsikter som är bättre och sämre och helt galna i en blandning. Att kunna hitta tillbaks till så här, hur kan vi prata med varandra utan att liksom sätta upp murar och bara sitta och kasta granater på varandra. För det skapar inte ett klimat som är trevligt för någon. Och ja, men det svåra är, som du säger, om empati. Alltså man får ju känna empati även för de som har fastnat i den här cykeln av liksom aggression och rädsla. För det, jag jobbar ju med barn till vardags. Jag tänker det är lite som så här, när barn är i affekt. Att du kan inte riktigt ha diskussionen just då när de står och skrikgråter och är hysteriska. Liksom. Det funkar inte. Utan det man kan göra då är typ backa lite, ge dem space, visa att jag finns här när du behöver mig. Du kan komma till mig sen, jag är inte arg på dig, jag förlåter dig. Men just nu är inte rätt läge att ha den här, liksom, att gå upp i affekt själv, för det leder aldrig till något gott. Liksom.
Precis, precis så. Att liksom bara, ja okej, men du får vara så där. Jag är fortfarande så här. Och om du är nyfiken, liksom, lite som Torsten sa förra veckan, liksom, att om du är nyfiken så kan du komma och så kan vi prata.
Ja,
jag är och liksom, så här, fortfarande nyfiken på dig.
Verkligen, och jag finns här redo för en kram, men när du håller på och fäktar och det flyger saker och skås, jag vill inte bli skadad, så jag kommer att backa lite grann just nu. Men du är välkommen hit när du liksom har så. Det är väl den. Sen kan det vara svårt ibland, för jag, alltså, ibland tappar man tålamodet och blir ledsen och arg och alla möjliga känslor. Men
jag började vara introvert då.
Ja, vars.
Men hur jobbar man med syntesen? Det är ju liksom min så här livsfråga på något sätt. Så här, hur jobbar vi för att skapa syntes? För om vi ser liksom en tes, antites, vad det nu må vara. Liksom. Vänster, höger, vaccin, inte vaccin. Alltså hur jobbar man med liksom att väva ihop polerna tillbaka in? Liksom, för att det handlar om syntes i syntes av tillit och relationer. Att visa så här, det här med att vara människa, det är ett kollektivt projekt. Vi kommer aldrig någonsin komma ifrån det, att vi har med varann att göra. Vi måste det. Sen kan man ju liksom såklart, än så länge, i alla fall välja mer fritt vilka jag kan ha att göra med. Men alltså, om ponera på liksom kollapsen att ja, men vi har inte så mycket energi kvar, vi måste liksom odla där vi står, och då är det också, alltså inte bara maten men också relationerna, och jag kan inte välja mina grannar, jag kan inte välja de relationerna som jag i det läget blir ja, men fullständigt beroende av. Och så hur tränar vi oss i att, alltså för att vart ska vi med den här polariseringen, vart är den på väg, var är dess destination, vad bygger det på någonting? Det är det som jag frågar mig, så var är slutresultatet? Eller kan vi så se så här, om vi har känner den här aggressiviteten mot meningsmotståndare, och jag ser att det blir en sån, vad heter som game theory begrepp här, liksom, när det bara sliter sönder. Det kommer liksom inte uppbyggande. Så hur bygger vi då? Hur bygger vi någonting stadigt? För liksom det grundläggande faktumet är att vi måste ha med varandra att göra. Det är ett kollektivt projekt att vara människa. Och våra barn kommer ärva det vi bygger idag i framtiden. Så hur gör vi det på ett sunt sätt.
Mm. Men hela världen är ju bara ett struligt grupparbete som vi inte har valt att vara en del av. Liksom. Det, som du säger, man får ju bara förhålla sig till det. Och en konkret grej man kan göra, för man tror ju alltid, alltså alla här på jorden tror väl att de står på rätt sida. Det är väl ingen som så här har valt det onda imperiet för att man tycker det är ballt att vara ond. Utan de flesta gör ju saker för att de är övertygade om att de på något sätt... Freddy har valt det onda imperiet. Nej, men alltså alla agerar ju utifrån det de själva tror på något sätt. Man tror ju, alltså krig utkämpas mellan två parter som är övertygade om att de har rätten på sin sida. Det är ingen som säger, vi är svartspelare, vi är de onda, vi är the bad guys. Liksom. Utan alla tror att man har rätten på sin sida. Och kanske kan man ge sig själv i hemläxa att så här, vem har du fått höra är en person som man absolut inte får lyssna på? Vem är orörbar? Vem är helt knasig? För förmodligen är det en person som man då aldrig ens har lyssnat på. Men leta upp något av den personen och bara lyssna på vad den säger och försök sätta dig in i dens perspektiv. För det är ju inte svart eller vitt, utan det är lite mer som den där flaggan som fladdrar till bredvid dig där, Archie. Det är mycket färger. Eller en påse, ja, det, eller vad det är.
Jag hör absolut vad du säger. Liksom. Men vissa har så liksom, motbjudande åsikt att man inte kan lyssna i mer än några sekunder innan man måste stänga av. Och inte kan lyssna mer just då. Men liksom, strävan kan ju alltid vara
försöka där. Försöka förstå, tänker jag. Så här, för hur hamnar man i en sån åsikt? Liksom? Mm. För allt, det finns ju en logik bakom alla ståndpunkter på något sätt, även om den logiken kan vara liksom väldigt flawed och så, men att försöka förstå, jag tror det är det, försöka förstå varandra snarare än att liksom demonisera varandra.
Mm.
Försöka ha liksom en vänlig blick på varandra och tänka att men du gör så gott du kan utifrån de förutsättningarna du har, och du agerar utifrån din begriplighet på något sätt och jag agerar utifrån min begriplighet. Och det kan vara svårt, för man blir frustrerad på varandra. Man tänker ju att här, gud, alla borde funka som jag gör. Men herregud, vad jobbig världen skulle bli om alla var exakt likadana. Men försöka se på varandra med lite snäll blick.
Även jag håller med, fast också, jag tycker också lite tvärtom på ett sätt. För att, alltså, tänk om man också inte behövde ta det på så stort allvar. Alla stumma åsikter. Alltså... För att å ena sidan, jag håller med om att man kan nästan alltid hitta någonting bra i vad någon annan är vaknad. Och du bara, hej! Men man kan alltid försöka hitta liksom common ground och förstå logiken bakom någon annans. Liksom, ja, men vad gick snett i ditt liv för att du skulle bli så här mycket rasist eller sexist? Eller liksom, någonting har ju hänt, vad ska man säga? Men man kan också bli överens om att alla är idioter och så här... Bara, alltså det går ju ihop med det du säger med att ha lite snäll blick, att bara så här, förlåta alla för att de är lite dumma i huvudet. Men så här, alltså det finns också på något sätt en fördel i att se att vi är alla lika dåliga och att så här, jo, jag har valt team de onda, och ibland så gör jag en massa onda hemska saker och typ varför det, alltså för att någonstans i det här, alltså det som du tog upp, eller liksom det som du kom in ifrån, Lisa, med att identiteten har blivit så förknippad. Alltså sen identitetspolitik blev någonting man tog på allvar, så har det här vallat ur mer. Innan, jag minns ändå en tid när det var så här, en socialt bidragande faktor att folk hade olika åsikter och att man skrattade åt varandra. Så här, ja, det är typiskt dig att ha en så här dum åsikt, såklart har du valt det. För att det var en tid när identitetsbyggandet mer var kul. Mer någonting man fick driva med. Mer någonting som var lite lättsamt. Och så här, det var häromdagen så hade David, du hade kollat på Queer Eye och blivit inspirerad. Jag får alltid den här inspirationen när jag kollar på RuPaul's Drag Race. Tips om man behöver få pepp i att så här, inte ta saker på så stort allvar. För att de pratar alltid om det. Alltså det kommer upp så här jättemörka historier från allas barndom. Hemska saker som har hänt. Trauman, alla delar, alla gråter. Det är väldigt fint. Men sen så kör de sin drag och då är regel nummer ett att man inte tar sig själv på för stort allvar. Och att det ska vara skoj. Och så här... Var är det i framtiden, undrar jag. Alltså, var är den grejen? För att jag tror att det kan vara en genväg. Alltså, att bli sams och respektera allas idiotiska åsikter, det kanske inte går.
Men att acceptera att alla är lite dumma i huvudet på olika sätt. Och så här, vad festligt att vi råkar hamna tillsammans i den där clownshowen som är livet. Liksom. Kanske lite mer den.
Alltså, går det? Om det går vore det toppen, men tror ni att det går?
Ja, alltså, men så, det var så förut. Liksom, det fanns alltid liksom, en kuf i byn. Och då var liksom, kufen jättevälkommen. Liksom.
Narren.
Här berättelse från svärmor som växte upp i Vittang längst upp i norr. Och det var liksom, det var någon eller några i byn liksom, som kom in. Alla kom in till deras kök. Hennes mamma var någon slags centrum. Eller hade någon dragningskraft för människorna där. De kom in i köket och drack kaffe där. Liksom, och ibland kom kufan in. Liksom, måste den personen komma igen? Men, liksom, men alla var välkomna. Liksom. Alla liksom, ja, de beter sig på det sättet och det är lite irriterande eller störande eller någonting, men liksom, de är lika väl välkomna för det. Och det som du sa, liksom, vi kan inte välja våra grannar, utan det är ju liksom att acceptera allas olikheter och välkomna det och veta att, liksom, att jag är säkert jättestörig också. Som vi varit inne på, liksom, alla har ju sina skuggsidor. Alla har ju sina...
Det är för mycket. Förlåt. Här skickar det för stort på att veta vad du också är.
Alltså, jag är jättestörig, jag vet.
Ja. Jag med, förlåt.
Ja, vi alla har våra skuggsidor, liksom. Vi alla i den här världsätarcivilisationen, liksom, som är en maskin som bara roffar åt sig allt och alla i sin väg, liksom, i uppsugningseffekten som Lovisa beskrev tidigare. Liksom. Vi alla tar skada av det på olika sätt. De som har störst fördel har också skador utifrån det. Liksom, man måste ha det för att rättfärdiga på något sätt. Man måste bedöva sig själv. Och det, liksom, tittar jag till mig själv. Liksom, ja, absolut. Och fortfarande. Liksom, för att vara för att bo i Sverige. Liksom. Vad gör Sverige? Bara för att ha den här kanske orimliga nivån som vi tycker, liksom, vadå, det är liksom små stugor ute i landsbygden, liksom. Det är väl inte, gör inte så mycket väsen av sig, men allt runt omkring kräver så mycket. Min telefon, liksom.
Mm.
Vem har behövt göra utstå med vad för att göra den här?
Och i hur många länder?
Ja. Var det är överallt hela tiden. Så, ja. man måste trycka bort och bedöva sig själv för att stå ut med, liksom, ett dra fördel av det här systemet. Och vi gör det i alla fall.
Mm. Ja, men så är det ju. Ingen är ju utan skuld. Och jag tror även de, där pratar jag och min sambo mycket om att så här, men vi försöker förstå, så här, hur kommer det sig att man som de här the 1% of the 1%, liksom, varför räcker det inte? Varför, alltså, vad är det de vill ha? Men det måste ju vara, alltså, det måste ju vara synd om dem, landar vi. För det måste ju vara som ett hål som inte går att fylla. Hur mycket, alltså, det är som en hunger som inte går att mätta. Att hur mycket du än har så vill du ha mer. Mm. Och det tyder ju på något sätt på att det är något som fattas. Alltså är det synd om dem. Och det är väl synd om oss alla på något sätt, som du säger. Vi måste ju bedövas. Jag tänkte bara när du sa telefonen. Bara det jag sitter nu, det är så här, en telefon, en dator, en skärm, en mikrofon, lampor och grejer. Alltså vad har krävts?
Mm.
Och få fram alla de här sakerna. Och bara en sån sak som att vi har, liksom, vatten i kranen och el och allt det här. Vi lever ju som kungar även om vi har försökt dra ner. Mm. Och det går ju inte att leva ett liv som inte på något sätt gör skada. Inte i den här civilisationen i alla fall. Och jag vill också korrigera lite det här med att, så här, mänsklig design flaw. Att det kanske inte är människan, utan det kanske är människan i civilisationen. Alltså att det blir något med skalan som fuckar upp det hela. För folk har ju uppenbarligen lyckats leva i harmoni med varandra och miljö. Men det blir något med skalan som, liksom, det kortsluter något.
Mm. Alltså Tyson Yunkaporter pratar om civilisation. En väldigt frän civilisationskritik. Och den kan man spåra tillbaka till, liksom, till den första städerna. Och städernas uppgift är ju att suga ut det som finns runt omkring. Alltså det finns inte plats för att möta människors behov ifrån den ytan som finns inom stadsgränsen. De måste ta resurser utifrån.
Mm.
Och, liksom, och den hungern i städerna, och städerna är civilisation. Så, liksom, det är inbyggt i civilisationen att behöva dominera naturen. Vilket har alltid lett till att naturen utarmas och den civilisationen har gått under.
Mm.
Nu har vi en global civilisation som håller på så.
Ja, och vad det för med sig kan vi ju bara, liksom, spekulera i.
Ja, precis. Och nu är det, liksom, det finns ju olika vägar framåt. Det finns ju, liksom, technofix och det finns business as usual, det finns kollaps. Och, liksom, och det som vi siktar på är, liksom, en fin liten...
Mjuk landning.
Kan vi landa lite mjukare?
Ja.
Ja, tack.
Hur gör vi det? Hur bjuder vi in de andra? How do we find the others? Som Rushkoff säger, och också Tyson Yunkaporter, som blivit nominerad att ta över batongen från Rushkoff. Find the others, det heter hans podcast.
Den måste jag lyssna på. Bra tips. Mm. Ja, hur hittar man dem? För det kan ju låta alltså det blir ju som en så här kognitiv dissonans. För det som pumpas ut är ju den här sexiga visionen med såna här arkitektritade bilder med typ Dubai fast det är träd överallt. Och det är så här, folk får runt i små poddar och bara whoosh och allt är rent och fint och fräsigt. Och det är klart, om man säljer in den visionen och folk tror att man ska få det och de är övertygade om det för att det är liksom shiny och fint och alla, ja men det ser härligt ut liksom. Om man inte begriper att den visionen är skapad på ett ritbord hos arkitekter som inte har någon bäring på verkligheten och när, om man inte förstår hur de liksom resursmässiga, energimässiga och liksom planetära förhållandena ser ut och att det inte går att liksom upprätthålla ett sånt scenario förutom kanske på någon enstaka plats som ett så här mässmonters exempel liksom. Hur får man folk att acceptera att vi behöver neråt mjukt och inte upp i rymden med Jeff Bezos kukraket? Hur får man med dem på den resan? Liksom? Att en mjuk landning vi behöver. Vi kan inte kolonisera Mars.
Nej, precis. Hur får vi med dem? Varför är inte folk med? Och det, jag tänker liksom, det är inte så bra att leta svar kanske, men förklaringar. Varför har vi inte med fler arbetare? Varför har vi inte fler liksom, invandrare? Är det för att de inte känner till problemen? Inte känner till omställningsrörelsen? Eller som forskning från England visar liksom, att de har inte tid och resurser att delta. Det här liksom, är liksom, privilegierat arbete egentligen. Och då är det kanske vår plikt. Vi som har någon slags utrymme eller skapat utrymme med svett och tårar. Att vi har den plikten att göra det här arbetet också. Vi som har tagit det röda pillret liksom.
Bäst som det må vara.
Ja. Ja, men precis. Så liksom, det är inte lätt och det är inte alltid kul trots det vi säger. Men...
Nej, det är snarare att det kan vara kul också.
Alltså, ja.
Segway, förlåt, såklart. Men jag tänker att det är en segway apropå grundsmaker. Bäska röda piller och sen, Fredrik, du pratade om lite salta grejer innan. Det kanske är en...
Kör.
Förlåt, Archie, kör.
Kör. Bäska salta droppar.
Bäska droppar.
Ja,
droppar. Den värsta snapsen.
Ja, skulle vi prata om det? Eller vadå?
Det bara kändes som en segway. Förlåt Archie, värsta hashtag-tekniken. Jag bara går in och avbryter dig. Jag bara fick en så här ding.
Det är okej.
Nej, men jag håller med. Alltså vi som är ganska högt upp i pyramiden kan ju liksom... Det kanske är en bäsk... Eller, alltså, det är samma sak som jag alltid säger. Men att så här, om vi som är ganska högt upp i pyramiden inte fortsätter härma på spelet, inte fortsätter klättra utan bara vänder flödet och har lite fantasi och inte strävar vidare i den här liksom konstruerade formen, då har ju vi kanske mest möjlighet att just hitta på, utforska hur alternativet skulle kunna se ut. Det här med att det är typ ett privilegierat projekt att hålla på med omställning, det är ju sant bara i den grad att vi alla föds in i ett ekonomiskt system som vi görs beroende av, men huruvida man håller sig beroende av det ekonomiska systemet är ju också ett eget fria val. Alltså att ha det svårt och att ha svåra förutsättningar i livet materiellt, det är också en fråga om så här, bara vad folk har för upplevd status och alltså det är ju också på låtsas. Det tycker jag var kul när Gurgin Bakircioglu gästinstagrammade på Omställningsnätverket. Han pratade ju väldigt mycket om det. Att så här, vadå, flyttar dina föräldrar till Sverige för att du ska leva som en luffare? Och att hela tiden behöva försvara det. Och att inte så här, jaga flat screen, jaga framgång, statusmässig framgång. Och att våga göra den förändringen. Och att det på jättemånga sätt är mycket svårare som invandrare. Vilket jag kan verkligen tänka mig. Men det är också bara en fråga om egen inställning. Alltså, och det är väl typ den salta kvaliteten i så här, vad är en rimlig levnadsstandard? Vad är egentligen det här? Alltså, hur mycket lyssnar du till din egen inre röst och förståelse av vad som är ett vettigt liv? Och hur mycket har du köpt den liksom, idén som bjuds dig från utifrån? och från typ systemet. Det är väl, ja, såklart ett salt och tråkigt pill, men alltså piller att svälja, men också inte, för att det är ju också typ den enda friheten. Alltså om man har lite så här counterculture sträv goth personlighet som man kan ha mer eller mindre av naturligt, men då blir man ju också strykt lite mothårs under sin socialisering in i samhället i olika situationer. Och när den känslan kommer och man är så här, det här känns lite för mainstream för mig, jag vill typ ha en lite konstigare smak på min läsk, tack. När det händer så har man ju också möjligheten att utveckla sin estetik på något sätt som är personligt. Alltså förstår ni vad jag menar? Det är ju också kul att välja en funky smak. Man får en annan sorts valfrihet för att det handlar om ens egen fantasi istället för att liksom passa in. Och det är så här tråkigt, det är en tråkig transaktion att inte ha samma intresse som alla andra och inte bara glida med det som folk verkar hålla på med, verkar vettigt. Så här, nej, det kanske inte är det, men det är också kul att hitta på själv.
Ja, men man får ju smaka på lite andra smaker som du säger. Att det är väl priset man betalar också. Att så här, nej, man kanske inte får vara inne i värmen, men man får prova på de här andra grejerna som finns lite utanför mainstream vaniljfåran. Liksom.
Mm.
En del är beska, andra är fantastiska, men du vet inte om du inte provar. Liksom.
Mm.
Surprise.
Vad skulle du säga, Lovisa?
Vad skulle jag säga? Nej, jag vet inte.
Beskhet men... och smaker och...
Nej, men vi hade ju en liten snabbt snack innan vi drog igång liven om att så här, man har olika roller i det hela. Jag tänkte, men då dök just salt upp, att så här, en del behöver vara lite sträva, men kanske som det du var inne på nu, Freddy, att en del behöver vara lite så här, nej, nu tänker jag vara lite punkig 15-åring bara för att typ och göra lite tvärtom. Medan andra, alltså det finns, risken är ju att man bara skapar en ny hegemoni, eller man ska säga, att så här, det blir ett annat alternativ där allt ska vara likformat inom den, alltså en annan mainstream, förstår du? Att vi behöver ju en brokigare variant där man har olika, alltså inom gruppdynamiken, man kan tänka på det lite som så här, kommer ni ihåg gamla tv-serien Lost? Så här, folk dimper ner i en flygplanskrasch på en ö och de känner inte varandra och sen måste de börja samarbeta för att överleva och så här, någon är så här och någon är så här och någon är jättegullig och len och någon är liksom helt omöjlig, men de måste så här, samarbeta på något sätt och hitta liksom de smakerna på något sätt. Och ja, men att en del kanske är de här, kommer med de här, ja, men som du var inne på, Freddy, att stryka mothårs, att man är lite så här, nej, jag gör tvärtom och jag tänker göra tvärtom bara för att. Och ja, men jag kanske är lite så här, visar på att man behöver inte ha någon aning om vad man håller på med. Man kan bara köra lite och bara vara lite skum och det går bra ändå. Alltså jag sätter inget egenvärde i att göra tvärtom bara för att, utan mer så här, är det här rätt eller inte?
Ja, du känner efter i dig själv istället för att följa någon slags föreskriven. Alltså, det är väl ändå det som någonstans måste vara målet också med omställning. Att man faktiskt... Alltså, det kan vara vuxet, kan jag tycka, att så här, ha en egen filosofi. För att folk säger ofta att så här, när man är vuxen så märker man att världen fungerar så här. Och då får man ta kompromissen och då får man bara leva med det. Och det är att bli vuxen, att vissa saker bara funkar så här. Och det bara är så accept it. Men... att vara vuxen kanske är att ha sin egen filosofi om hur saker borde vara också.
Ja, men ja, och inte bara ta allt som kommer uppifrån blint som att det vore så här Guds 10 bud eller någonting. Utan, och det där, mina kollegor förstår inte alltid mig där, för att vi jobbar i en ganska regelstyrd organisation. Men ibland kommer det så här, nu har cheferna sagt, sen måste vi göra så här. Jag bara, ja, men varför? Det är inte vettigt. Alltså det finns ju ingen logik. Vad är logiken till det här beslutet? Vad grundar det här sig på? Men om vi gör så här, då får vi de här följderna. Och jag tänker faktiskt inte. Jag lyder regler som make sense. Som kan förklaras. Som är liksom väl underbyggda. Inte bara för att någon med en viss sån här liten namnlapp har sagt det. Och det är väl kanske lite besvärligt. Men några måste ju vara sådana också. Annars kanske alla går jättesnabbt åt fel håll.
Exakt. Det kanske finns en viss procent som ska hålla på och rapsa.
Och vara så jävla jobbiga hela tiden. Kan inte bara hänga med? Ja, men vad är poängen i att gå jättefort om man går åt fel håll? Alltså, hur vet vi att vi går åt rätt håll? Och de kan ju vara superjobbiga i ett grupparbete. De här som ska så här, hålla på att ställa varför-frågor och så här, ställa till och göra sig till och vara besvärliga. Men om man lär sig uppskatta de personer, jag har själv stört mig på sådana, när man tycker att 4 av 5 i gruppen har en så här jättebra idé, ja vi kör, och så kommer alltid någon och ska vara lite så här, ja men... Men om man lyssnar på den personen så blir det ju ofta bättre i slutändan. För att säga just det, men det hade vi inte tänkt på. För vi var så himla inne på att vi bara skulle komma till den där punkten. Men hur vet vi ens att det var rätt punkt? Så vi får väl lära oss både vara och lyssna till dem som är lite jobbiga kanske. Som är lite skaviga. Som är lite...
Absolut, det där ligger liksom lärandet. Från de som inte är likt oss, om vi alla var liksom helt lika varandra skulle vi bara hålla med hela tiden, och då utvecklas vi, då hittar vi ingen syntes, då fortsätter vi liksom på den ursprungliga tesen eller antitesen.
Ja men det är väl det, att vi vill ju inte skapa, vi vill inte skapa en antites, vi vill ju ha en syntes, som Archie var inne på.
Ja, och jag tycker det här med att med åsikter. Alltså, jag tycker jättemycket om att bli, alltså att möta andra åsikter. Särskilt om det sker i någon slags respektfullt liksom, bemötande av varandra. För att det vidgar ju mitt sätt att förstå. För att jag, vad förstår jag? Alltså jag har en, liksom, jag är bara en pytteliten människa. Liksom. Alltså jag kan inte förstå allting. Och det är ju just i att möta det här som inte är, alltså som jag inte kanske nödvändigtvis håller med, men verkligen sitta och lyssna på någon kan ju hjälpa mig att vidga mina egna perspektiv. Och det tycker jag är bland det rikaste som finns att göra. Och att jag, att också den här liksom, lite som vi var inne på, det här med att våga lyssna på någon som man fått höra har åsikter som man inte ska lyssna på. Alltså där finns ju också en skala, alltså ett spektrum. Att jag är inte intresserad av att lyssna på helt tokiga nazistiska teorier, för att jag tycker att jag är intresserad av att lyssna för att förstå hur kan en människa tänka så här liksom. Jag är inte rädd att tappa min tro på allas lika värde, på att det är liksom skönheten och jämlikheten och rättvisan jag vill vara en ambassadör för att liksom, eller solidaritet med utsatta grupper. Alltså jag kommer inte tappa det. Jag litar på mig själv så pass mycket att jag kan lyssna på någon som till synes kanske tycker någonting annat. Men ofta har vi liksom att vi, och jag tänker på, alltså, det är så intressant att tänka så här, men vad sas det för sig 10 år sedan när vi började prata om det här med algoritmer och hur det skulle liksom skapa de här åsiktsbubblorna. Att nu är vi där vi har liksom ett otroligt polariserat samhälle, till och med att det inte ens är kanske polariserat utan det är antagonistiskt, att man är liksom
fiender till varandra liksom.
Ja precis, alltså att man kan, alltså, Lena Andersson som skriver på Svenska Dagbladet skrev någon gång att ja, men på 70-talet eller när det nu var liksom, att då var ju blocken var ju också så här 50-50. Mm. Alltså det fanns en polarisering, men det fanns inte ett fiendskap. Det fanns inte liksom en antagonism. Vi kan inte ens lyssna på dem som är på andra sidan för att de är på andra sidan är liksom egentligen utgångspunkten varför man inte kan lyssna. Och jag tänker att det är intressant att se hur tekniken, alltså sociala medier, har skapat ett sådant samhällsklimat.
Ja, för det är ju intressant, det är inte bara att man, alltså det finns ju det positiva att man hittar dem, alltså find the others, man hittar de likasinnade, men risken är ju att man bara hittar de likasinnade och tänker att det bara är de rösterna som räknas. Och som du säger, att lyssna på någon som har vad man själv tycker är helt vansinniga åsikter betyder ju inte att man måste hålla med den personen. Men det kan vara intressant att bara glänta på den luckan och bara så här, hur blev det så här? Eller vad har vi här då?
Mm.
Att det behöver inte betyda att alla ska hålla med varandra, utan tvärtom. Tyck olika, men försöka förstå lite vad det är som händer.
På ett sätt tycker jag att det finns ett ansvar i det. Alltså för att nu har det kommit en rapport om just miljörörelsens och alltså fascismen, att de fascistiska rörelser börjar liksom närma sig varann. Och då blir det ju jätte... Alltså jag känner ett ansvar att okej, hur kan jag förstå hur det händer? För att om jag är en slags representant, ambassadör för en slags, ja, vad nu omställningsrörelsen kan sägas vara, men en miljö, social rörelse, hur kan jag liksom ta mitt ansvar att se till att leda för någonting annat? Att vi ska inte gå in i det diket av där vi inte längre respekterar våra medmänniskor.
Syftar du på FOI-rapporten, Nancy?
Ja, precis.
Mm, just det. Om du är nyfiken på det kan du kolla i Facebookgruppen Omställning Sverige, där det delades för någon dag sedan, några dagar sedan.
Vi kanske kan lägga det i chatten också. För
det kan vi också göra.
Ska vi avrunda eller? Är det avrundningsdags?
Det kan det kanske vara.
Är det någonting mer du vill säga? Någon fråga som vi inte har ställt, Lovisa? Som du tycker, liksom något brinnande som måste...
Vi har ju bara myspyst lite. Nu har inte jag haft chatten uppe, så jag har ingen aning om någon har skrivit något där. Eller...
Ja, det var lite i chatten. Jag har gillat. Och
du har gillat. På någon.
Det var lite kommentarer. Det var lite flamsigt där ett tag.
Ja, det kan det vara. Nej, men jag är väl lite flamsig också. Men alltså, man får inte ta allt jag säger när jag är lite drastisk alldeles för bokstavligt, utan jag har lite mörk humor och tycker om att liksom överdriva och dramatisera lite för retorisk eller humoristisk effekt. Alltså, det vi skojar är så. Alltså, man får väl ha lite den inställningen, som sagt, att vi är ett gäng clowner som har hamnat på den här planeten tillsammans och vi får bara försöka förhålla oss till det. Och ett av mina sätt att göra det är att ha ganska så här en humor som ibland kan få folk att undra hur fan det står till, kanske. Mm. Men ja, så är det. Så man ska inte ta allt för... Ta inte livet så allvarligt, kan vi väl kanske avrunda med. Typ. Det får vara lite flamsigt och tramsigt, även om man pratar om allvarliga ämnen. För annars blir det liksom för mörkt.
Ja, för att stå ut.
Värst som finns att prata allvar om allvarliga saker. Det är...
Nej, men jag tänker att det måste vara lite som en Håkan Hellström-låt, att texten är typ självmordsbenägen men sen är melodin asglad. Alltså, ja. Annars skulle det bli för mycket. Alltså, tänk er Pumped Up Kicks, men med en melodi som motsvarar innehållet. Folk skulle gå och skjuta sig. Det går inte. Utan man måste liksom ta det salta med det söta på något sätt.
Lite av varje. Ett omväxlande måltider i den här omställningens tider.
Ja.
Vem ska vi prata med nästa vecka?
Ja, vi ska prata med ingen mindre än Anders Persson. Potatisuppropets pappa. Han kommer nästa vecka och ska prata potatisupprop med oss. Vilket är helt fantastiskt. Vi älskar Anders Persson. Och Lovisa, om du har någon fråga till honom så får du jättegärna skicka med den. Och sen vill jag också passa på att säga om det här med Matlabbforum, som är nästa tisdag,
precis. Matvänsforum online. Lägg en grej i chatten där så kan ni hitta den. Ja, häng med, det blir jättekul.
Och nu på tisdag är det väl? Alltså,
nu på tisdag. Ja, den 8:e.
Alltså, är det så att ni som lyssnar på de här samtalen som vi har och följer oss på sociala medier och ser våra gästinstagrammare och liksom känner bara, shit, jag vill bara hjälpa till och bära det här som vi försöker väldigt organiskt och levande utan en jättebra liksom, tydlig plan och strategi för att vi bara kör. Och man känner så, jag vill vara med. Jag vill hjälpa till med vad det nu kan vara, hemsida eller liksom scouta gästinstagrammare eller skriva krönikor. Alltså vad som helst, alltså det är ju, skriv till oss. Vi gör det här tillsammans.
Det är vi privilegierade övre medelklassmänniskor som bär det här, så känn dig rik. Lägg lite fritid på kampen. Unna dig.
Unna dig.
Ja.
Ja. Oh, jag kom på, apropå, om man ville säga något sista, apropå potatisuppropet, så jag försökt slinka in en liten från sidan med tomatutmaningen som en parallell. Så här, om man tar plats och sätter potatis så kan man sätta ett litet, jag försöker så här, att inte odling ska vara en sån himla materialsport, utan vi kan utmana varandra och få fram en tomatplanta. Om man aldrig har odlat förr, så här, du kan göra det på din fönsterbräda eller i köket eller vad som helst. Bara så ett tomatfrö och du kan ta det från butiken eller var som. Sätt den i något, en gammal tekopp eller liksom ett mjölkpaket eller en, jag vet inte, skål. Köp inget, utan bara se om du kan få fram en tomat som går att käka av det du har hemma och utmana dig. Och haka på i hashtag tomatutmaningen.
Yes! Tomatutmaningen!
Så kan man liksom välja, för alla kanske inte är potatispersoner, utan man kanske föredrar lite tomat, så får man välja. Tjena, ja. Kompis!
Bra, men då tackar vi Lovisa Bergström, rimlig levnadsstandard, ut på Instagram. Följ henne om du inte gör det redan. Tusen tack för att du var med. Tusen tack för att du är med.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Alla får vara med. Så länge alla får vara med så får alla vara med.
Precis, och vi måste få fler att vara med. Eller vi får hela att vilja vara med.
Bra.
Hörrni, ta hand om er.
Ja. Detsamma, detsamma. Tack så jättemycket.